En podcast från Aftonbladet.
NHL-podden sponsras av 1X2.se.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, 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 hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan, hallåmannen Ekeliv i ett, som jag har förstått, väldigt kallt Stockholm. Och mig, Per Bjurman, i ett ganska så kallt New York också. Mm-hmm. Och vi ska nu spela in vårt 252 avsnitt.
Ja, precis. Och den här gången inte i plus, utan varannan vecka från och med nu är ju öppet och varannat plus. Och det här är ett helt vanligt, gammalt, hederligt NHL-poddavsnitt.
Ja, är de andra ohederliga?
Nej, det skulle jag inte säga. Och det var det inte förra veckan heller. Det var samma upplägg även då, kan man säga.
Ja, det var rent väldigt hederligt. Mm. Ja. Jaha, hur mår du då där i kylan? Jag såg att det var 15 grader kallt i morse i huvudstaden.
Ja, du, jag har varit och köpt så här speciella... Vad heter det för något? Sulor.
Med så här... Långkalsonger.
Jag har långkalsonger på mig och så här sulor med ull i. Liksom så att, för jag höll på att förfrysa fötterna helgen. Det var en riktig lower body på mig på måndag sen. Liksom. Jag kunde ju knappt gå. Men nu har jag klätt mig som man bör göra i det här vädret.
Så, såna, jag vet inte om det är sådana sulor jag hade en gång i Washington. Som jag fick låna av en japansk kollega. Det var på inauguration för Barack Obama, alltså i januari 2009.
Jaha, ja.
När han hade vunnit valet där. Så var jag nere på inauguration och det var ju utomhus. Och det var vi i media hade fått väldigt bra plats, om det hade blivit något fel, så jag satt otroligt bra.
Jaha.
Men var ju tvungen för att allt skulle fungera med logistiken där, så var jag tvungen att vara på plats 05.00. Jag fick gå och sätta mig utomhus och det började 11.
Oj.
Så vi satt där ett tag och det var svinkallt och jag, min idiot, hade bara liksom sneakers på.
Ja, jo, det är så jag har tänkt och, tidigare här i veckan. Mm.
Ja, och jag höll på att förfrysa fötterna. Men då, min japanska kollega som satt på stolen lånade ut ett par sulor som var någon slags automatisk värme i. När man satt dem i skolan så blev det som att man hade liksom en kamin i skolan.
Okej, ja. Ja.
En japansk specialitet.
Det är ett tips här från NHL-podden då, för det är många som upplever det här problemet, tror jag, i veckan här i köldslaget Stockholm och Sverige. Att sådana japanska kaminsulor... Ska man tydligen ha. Ja.
Ja, men jag har faktiskt inget annat än sneakers och liksom finskor. Det var länge sedan jag hade kängor för vintern.
Ja. Men det är inte så ofta det blir den typen av kyla kanske i New York.
Jo, i januari så blir det ju svinkallt.
Då kommer just de här vinterstormarna du pratar om, som lamslår hela staten.
Ja, och så några dagar efter det så blir det absolut vansinnigt kallt här.
Ja, just det. Så brukar det blåsa kallt också.
Precis. Medan det är liksom minus 10 så blåser det som fan.
Så det är liksom Antarktis.
Ja.
Ändå. Okej, okay, ja. Men de där japanska sulorna tar jag faktiskt med mig. De kanske är bättre än mina ullsulor som ändå är 3+, skulle jag väl ändå säga.
Ja, men bättre än ingenting. Då har så lång kalsonger på då, förstås.
Ja, men det är, där är jag rutinerad i alla fall.
Ja. Men du, det har minst sagt hunnit hända saker sedan vi talades vid sist. Det är ju så med den här ligan. Den är en riktig drama queen.
Ja, verkligen. Alltså, jättemycket senaste dagarna här bara. Det blåser kallt, kan man säga, på vissa håll i NHL.
Ja, och det är liksom, det får inte gå många dagar utan att det är något som liksom får hela hockeyvärlden att rycka till. Saker som händer i NHL. Och vi ska ta och gå igenom dem i... Jag tänker kronologiskt, eller ja, kronologiskt. Men vi har ju två lag vi måste börja med där det har skett stora förändringar då.
Ja.
Och först och främst så är det då Vancouver. Där lördagens förlust var det väl mot Pittsburgh med 4-1 hemma i Rogers Arena. Det blev droppen för ägaren Aquilino, eller vad han heter.
Aquilini. Ja, Francesco Aquilini.
Ja. Mm. Så att på söndagen sen så kom det, sent på söndag kväll började det gå rykten om att nu har det hänt stora saker i Vancouver. Och det hade det verkligen. Det var en, han tog fram stora kvasten och rensade ut. General manager Jim Benning och hans högra hand försvann. Och coach Travis Green och hans högra hand försvann. Och in i båset kommer istället Bruce Boudreau. Och vem som blir ny general manager vet vi inte än. Tills vidare är det en managementgrupp som sköter det här, ledd av han, vad heter han?
Stan Smith, gammal
ja,
ikon.
Stan Smith. Mm. Ja, men även Bröderna Sedin ingår i den här managementgruppen. Och ja, det här var ju minst sagt stora, så här stora saker händer ju nästan aldrig, inte mitt under säsong, att både GM och coach går samtidigt.
Nej, precis. Och som jag förstår det så är det i första hand, trots att det finns den här interimgruppen nu där Sedinarna är involverade exempelvis på mer daglig basis från och med nu, så vad jag förstår det så är det Aquilini himself som har varit i kontakt med Boudreau och skött förhandlingarna och sett till att han kommer in. Och det är inte ofta en ägare kliver in och kör över genom människan, sparkar honom och utser en tränare själv på det här viset. Det här kommer jag knappt på något annat exempel.
Nej, men jag förstår honom. Mm. Det har ju varit, den här säsongen har ju varit en tågkrasch för Vancouver. Alltså, de gjorde ju anspråk på om inte att vinna Stanley Cup så skulle de ju definitivt i slutspel och gå långt, hade de tänkt sig.
Jajamän.
Men det har ju bara varit liksom den ena skitshowen efter den andra till match.
Ja, precis. Seattle har gått om i tabellen och de har nästan konkurrerat med Arizona och ligga sist i hela NHL. De ligger ju just nu sist i Pacific, som ju på förhand i alla fall ansågs vara den svagaste divisionen. Det är en enorm missräkning sett i förväntningarna. Jag menar, Jim Benning gjorde liksom en ytterligare ny satsning i sommar med att ta in Oliver Ekman Larsson som har stora kontrakt, till exempel Connor Garland. Ganska stora omtvistade kontrakt på lite random spelare som Tucker Poolman och Jason Dickinson och så vidare. Och spenderar ju till lönetaket med ambitionerna att vara ett topplag. Men nej, det har de verkligen inte varit nu. Och visst, liksom, spelare man räknar med ska vara toppspelare, hur mycket det än stormar och så vidare, har inte varit det. Inte minst Elias Pettersson. Brock Besser har vi inte pratat så mycket med podden, men han gör ju en oerhört svag höst han med. Så att det är liksom, det är ingenting som har funkat. Men jag har ju i flera år, precis som många Vancouver-fans, haft Jim Benning som hackkyckling och tyckt att han har rattat det här bygget. Alltså han har draftat bra, men allt annat har han radat upp misslyckade moves. Och det är rättmätigt att han är efter 8 år tvingas bort till slut. Han har haft många räddningsplankor.
Ja, jag tycker också det är rätt att sparka Green. Jag har ju haft vissa problem med honom. Jag ändrade ju åsikt lite grann då när de gjorde så bra ifrån sig i bubblan.
Ja.
Men nu, som du säger här, det stora problemet för dem har ju varit att enskilda spelare är så långt ifrån sin maxkapacitet. Framförallt de två du nämnde då. Och han har ju saknat förmåga att förändra det. Han har ju bara straffat dem. Liksom, och tagit istid av Elias, satt ner honom i tredje kedjan, inte använt honom ens i avgörande ögonblick, 6-5 på slutet och så.
Nej.
Och det blir han ju inte bättre av. Och jag har tyckt att han är lite sur och fyrkantig typ liksom. Och sådana kan man inte ha i det här läget.
Nej, jag håller med dig där. Och på ett sätt så kan jag så här på uppstuds jämföra honom lite grann med John Stevens gamla Kings, Daryl Sutters gamla högra hand i LA Kings, som sen fick ta över och vara liksom head coach ett tag i Kings utan framgång. Det känns som att på ett sätt så tycker jag att man kan likna dem lite grann, Travis Green och Stevens, alltså att de är otroligt noggranna, får beröm för liksom hur, på vilken hög nivå deras IQ inom hockeyn är och hur liksom alla detaljer och spelmoment och så vidare. Men de kanske inte riktigt har den här karisman för att nå fram till spelarna och liksom vara en headcoach som kan entusiasmera med sin karisma bara. Mm. Där känns det som att Green är lite, som du är inne på, nästan lite av en surgubbe liksom.
Ja. Ja, och desto skarpare kontrast till det är ju då Bruce Boudreau som nu kommer in. Ja. Vår gamle vän Lille Fridolf.
Ja, det är en bra liknelse faktiskt.
Ja, han är ju exceptionellt godmodig och positiv, optimistisk och kul. Det är bara kul att han är med igen och man får se honom på presskonferenser och så. Och effekten blev ju omedelbar. De klappade till LA Kings med 4-0 i hans första match.
Ja, och det var poäng och det var mål av Besser och det var assist av Pettersson och det liksom var...
Ja, Elias såg helt ny ut. Han gjorde inget mål, han missade en straff. Men man såg att den här nyordningen hade liksom tänt till honom. Och är det något jag tror Bruce kommer att vara bra på, så är det att få, så som Elias har ju haft det tungt, och man ser på honom att han börjar tvivla på sig själv, att han saknar självförtroende, att han tänker för mycket och håller för hårt i klubban och inte riktigt vet vad han ska ta sig till. BB kommer se till att han slappnar av, ha kul, skjut som fan och bara ta det lugnt.
Ja, precis. Nej, jag håller helt med dig om det, och vi konstaterade för några veckor sedan när vi pratade Elias att det var just spelglädjen som fattades. När liksom, det är det man liksom förknippar Elias med annars, att den här extrema kreativiteten och att han älskar hockey liksom. Men det har man inte sett i höst, och jag tror absolut att en sån som Bruce Boudreau kan förlösa det med sitt sätt att vara bara. Och den hockeyn han står för också är ju liksom framåtlutad. Gå på offensiven, ta initiativet, ta tillbaka pucken när ni tappar den. Liksom det är inget stå och vänta och så vidare, utan det är ju, det är en offensiv hockey han står för.
Ja, aggressiv. Det var ju ett påtagligt nytt inslag igår, att det var så aggressiv forechecking. Det har man inte alls sett på slutet när man spelat. Man var ju för avvaktande. Liksom. Helt nytt nu. Och grejen är ju den här, om han får igång Elias och Brook, då får han ju förmodligen igång hela laget. Det är ju liksom de som driver det här laget.
Ja, absolut. För när de har varit igång, jag menar, då har vi ju varit imponerade av Vancouver. Som du inte minst i bubblan där, när de skrällde sig hyfsat långt i alla fall och spelade bra liksom.
Även om han är en väldigt bra, trevlig, sympatisk person, så gör han ju inte det här för att vara snäll, utan det är ju ett ändamål i sig att få igång dem, för då kommer laget igång.
Ja, absolut. Måste ju nämna det så här, jag tror många förknippar Boudreau bara med så fucking fuck fuck you fuck fuck
fucking shits fucking 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 and well they fucking 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 guys fucking 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 fuck with this.
Efter liksom, ja, det här inslaget i Road to Winter Classic för några år sedan när han var i Washington, så det har ju gått ett antal år sedan dess, men när de hade en fuck counter liksom, och han spottade ut sig typ 32 fax på en minut i en halvtid, nu pratar vi fotboll i paussnack.
Ja, hans mamma hade liksom sagt att hon skulle tvätta munnen på honom.
Ja, ja precis. Så att, då kanske man får bilden av honom som en sån här old school, liksom, skällande coach som bara står som en pitbull. Liksom. Men riktigt så är det väl inte i alla fall, utan det är ju snarare en mysfarbror. Och jag kommer ihåg, vi har ju delat hiss med honom en gång i Tampa.
Ja.
Kommer du ihåg det? Och då fick bara där, på den korta stunden, de 15 sekunderna, så tror jag att det liksom hoppade ur två pappaskämt ur munnen på honom där liksom. Det var någon bredvid där, som någon sån här room service-snubbe som skulle upp med chokladdoppade jordgubbar till något rum där. Och då hörde man Bruce liksom så där, those are for me, right? Take two of those to me and put the bill on Zach Parise. Typ sådär.
Ja. Han har redan fått ur sig ett underbart fuck i offentligt i Vancouver. Ja. Den första presskonferensen på efter morningskaten igår. Ja. Han skulle resa sig upp från podiet. Det var lite tungt att resa sig. Då hörde alla, fuck.
Ja. Ja, precis. Ja, men, exakt.
Men det är också så att nästan alla som har spelat för honom, med några få undantag som det blev konflikt med då, Micke Nylander är en, Teemu Selänne är en annan. Så nästan alla älskar, som har spelat för honom, älskar Bruce.
Ja, precis. Exakt. Och tror jag Elias verkligen kommer
dels,
att göra.
Dels för att han är så trevlig, men också för att han står för en hockey som hockeyspelare tycker om. Och han har ju fått alla han har kommit till. Så fort han har kommit dit har han börjat vinna.
Precis. Det har varit så i Washington, i Anaheim och även Minnesota. Och han har coachat i 13 säsonger, tror jag. I 11 av dem har han tagit sitt lag till slutspel, och ser man till winning percentage liksom. Han har ju coachat nästan 1000 matcher. Och det är bara 28 coacher som har coachat fler matcher än honom. Och av de coacherna så är det bara en som har högre segerprocent eller poängprocent helt enkelt i grundserien. Och det är ju självaste Scotty Bowman, som är helt ouppnåelig.
Ja.
Bowman Boudreau är före Joel Quenneville, före Barry Trotz, före Peter Laviolette, Mike Babcock och alla möjliga coacher som var framgångsrika i grundserien tiden. Men sen är det slutspelet då.
Det är ju det. Mm. Där har det inte varit något. Hans grundserierekord är ju enastående. Men sen har det aldrig riktigt, han har aldrig tagit sig till final. trots att han haft
väldigt
bara
en lag. Konferensfinal av de här 11 slutspelen faktiskt. Det har varit idel första runda exits.
Ja, med det måste, någon gång måste han ha tagit sig till andra rundan med Washington.
Ja, absolut. Han har tagit sig till andra rundan ett gäng gånger också, men bara en gång alltså till konferensfinal.
Och det var med Anaheim.
Ja, det var med Anaheim, precis.
Men, mot Nashville, tror jag.
Ja, det var väl 2017 då. Mm.
Ja, precis. Mm. Ja, det, men ja, jag smsade med en spelare som har haft honom länge i söndags. Och när nyheten kom och han sa det, ja, nu kommer Vancouver börja vinna direkt. Och mycket riktigt.
Ja. Ja, nej, men jag, ja, precis. Det är bara hans sätt att vara kommer liksom väcka nytt liv och innebära en ny start för hela gruppen där liksom.
Ja. Det blir, ja, det skulle vara kul. Och de var ju extatiska i Rogers Arena och de sjöng ju om Bruce i slutet av matchen.
Ja, bara en sån sak.
Ja. Bruce där, han och själv skrockar efter, så ja, jag blir lite nervös. Det, Bruce och Boo är så nära varandra.
Ja, just det. Ja, ja. Ja, men sen är det frågan då på general manager-posten hur vem som ska ta över där. Och där har det redan börjat cirkulera lite rykten om att Aquilini ska vara ett stort fan av Mark Bergevin.
Och att jag läste det.
Ja. Kanske bara går någon vecka så har Bergevin ett jobb.
Ja, jag tycker inte det är något dumt. Alltså, det har svajat hit och dit i Montreal, men han har gjort mycket intressanta, liksom järva ingrepp Bergevin under sina år där. Vi har ju både haft, vi har varit både vin och vatten i vår kritik, eller hur?
Ja, alltså det är ju en handfast person. Man kan förstå att, liksom att det är en trygghet att ha honom i organisationen på det viset. Man litar ju på honom på det viset. Men sen så, hans hockeymos, ja, det är verkligen vin och ömsom vatten. Liksom. Det känns som att han skjuter lite från höften ibland tycker jag. Och ibland träffar han helt snett. Liksom. Och jag vet inte om det är riktigt det jag vill ha i Vancouver just nu. Jag är ju lite mer för de här långsiktiga typerna. Men Mark Bergevin är van i Montreal. Och den samma press finns ju i Vancouver att liksom prestera nu hela tiden. Och att agera utifrån det hela tiden. Och liksom glömma bort lite grann det här långsiktiga tänket. Och förhålla sig till lönetaket. Ur ett långsiktigt perspektiv också. Men, ja. Men jag kan förstå att Aquilini lockas av Bergevin nu när han finns tillgänglig.
Vilka mer alternativ? General manager kan ju rätt många olika sorters figurer bli. Det är inte riktigt samma som på coachfronten. Att man ser exakt vilka som är lediga och vilka man tror kan bli aktuella. Det beror ju på hur de tänker. Jag tycker ju att det här med att Daniel och Henrik är inblandade är väldigt intressant. För det är två mycket kloka, eftertänksamma människor.
Exakt, just eftertänksamma var ordet som dök upp i mitt huvud. Som ju jag anspråkar. Anspråkar. Förordar.
Förordar.
Ja. Ja, jag känner. Ja, hos en GM. Alltså, hos en
GM. Ja, du är ju tvekelig. Så du är med. Precis. Så du tycker inte om de här snabba rycken. Liksom.
Nej,
precis. Spontana rycken.
Nej, exakt. Man skulle kunna tro att ett annat namn som faktiskt har nämnts i Vancouver redan nu är John Shaka.
Ja,
som är avstängd fram till årsskiftet här, att han skulle för sitt infekterade avslut i Coyotes när han bakom ryggen kom överens med Devils var det väl och sådär. Men han är tillgänglig igen från årsskiftet, men jag vet inte riktigt där heller. Han är ju en stats guy, vilket jag gillar, men han gjorde ju, han tyckte också var lite agera väldigt mycket och järvt hela tiden. Alltså han, under en period, 2-3 års period, var ju han den general manager som gjorde mest moves i hela NHL. Och det tycker inte jag är någon merit, precis.
Nej, det är sånt fnyser tvekelivar åt.
Ja, precis.
Så att, en intressant poäng som någon gjorde igår var att det kan ju vara så att Canucks behöver göra trader rätt så snabbt om man ska rädda den här säsongen. Och just nu är ingen av dem som ingår i den här managementgruppen har någonsin utfört en trade.
Nej.
Och vet kanske inte riktigt hur det går till.
Nej.
Det är ju säkert en konstart i sig, liksom, hur man ringer och hur man förhandlar och hur man står i.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja, det har ju Steve Eisenman bevisat till exempel. Att man kan lura av lite vad som helst så länge man har rätt förhandlingstaktik.
Mm. Ja, det hänger en helikopter utanför mitt fönster, bara så du vet.
Jaha, de är spionerade här på avsnitt 352 och ser vad de har för körschema där egentligen.
Nej, de kretsar kring Empire State Building. Det är någon som håller på att filma eller något.
NHL-podden sponsras den här veckan utav speltips och reksajten 1x2.se, och med mig för att berätta lite mer om det har jag Andreas Nord. Välkommen!
Tackar, tackar! Ja, vi på 1x2.se är ju en sajt där man kan ta del av speltips från några av Sveriges främsta experter. Man kan även jämföra odds och bonusar och mycket annat bland de bästa spelbolagen där ute. Men innan jag skickar med er mitt speltips för den här gången så vill jag påminna om tävlingen vi kör tillsammans med Sportbladet. Ni har alltså chansen att helt kostnadsfritt vara med och tävla om en drömresa värd 10 000 kronor. Och varje vecka tävlar vi även ut matchtröjor och halsdukar. Allting ni behöver göra för att vara med är att gå in på vår hemsida 1x2.se och gissa resultatet i lite matcher. Och jag vet, Patrik, att du har ju varit där och knappat lite grann.
Jag har det, så att är man intresserad av att slå mig i det här så tror jag att den chansen är ganska stor.
Precis. Man har ju även chansen att nyttja den här resan till hockey, ska sägas, även om det är fotbollsmatcher man ska gissa på just nu. Mitt speltips för den här gången i NHL hittar vi i fredagens match mellan Edmonton Oilers och Boston Bruins. Ett Edmonton Oilers som jag tycker har börjat hacka lite här på slutet och har haft svårt att göra lika mycket mål som man gjorde i början av säsongen. Boston å andra sidan får tillbaka Marchand tillbaka, vilket betyder att superkedjan är komplett inför mötet i Kanada. Och jag tror att det finns goda möjligheter att Boston kan straffa Edmonton i den här matchen och spela därför Boston moneyline, vilket betyder seger inklusive övertid och straffar till 2-10 gånger pengarna.
Och fler reko, speltips och dessutom då tävlingen tillsammans med Sportbladet hittar du på 1x2.se.
Ja. Även i Philadelphia Flyers så blev det till slut så att en förlust som blev, vad heter det, som knäckte kamelens rygg.
Ja, något sånt där brukar du prata om. Det blev ordspråk och då håller jag tyst.
Ja, de åkte på efter 8:e raka förlusten en totalt bedrövlig insats mot Tampa var det. Tampa gjorde vad de ville i Wells Fargo.
Ja, och då som Tampa fan måste jag bara lägga till då att det var med Elliot i kassan, inte Vasilevski, det var utan Point, det var utan Kutcher förstås. Ja. Och det var en back-to-back, andra matchen efter att ha varit i Boston kvällen tidigare. Så att det var, jag såg att Niklas Wiberg är ju Sveriges kanske största Philly-supporter ihop med några andra, Pontus Wernbloom till exempel, skrev att är det någon kväll vi ska slå Tampa så är det nu. Och så gick det som gick 1-7.
Ja. Och strax därefter då så fick badtofflan eller Vigneault lämna skutan tillsammans med Michel Therrien, och istället tog den andra assisterande över Mike Joe. Mm. Eller hur säger man?
Ja, jag skulle säga Joe.
Mm. Joe. Det fick ingen omedelbar effekt precis. De förlorade även en nionde raka igår mot Colorado. Det var lite tufft motstånd. Men det såg kanske till och från i alla fall lite bättre ut, men de är fortfarande alldeles för bedrövliga på att försvara sig.
Det blev 7 mål i baken igen.
Ja, det blev ju det. Men samma där, att det fanns inget riktigt annat alternativ. Allting, golvet har ju gått ur. Liksom. Och av de lag jag har sett live i år, när jag såg dem här på Garden, så är Philadelphia sämst.
Oj, det är inget bra betyg.
Nej, lättast att spela mot, ska jag säga. De var lite förvånade nästan såg man på Rangers-spelarna att det var så enkelt. Det inte var någon forechecking att tala om, att det inte var något positionsspel hos motståndaren. Man kunde göra lite vad man ville.
Nej, precis. Där verkar det verkligen som att Vigneault successivt under sin tid där och sist här framförallt under... Det var ingen bra vår, men framförallt under hösten hur han har tappat omklädningsrummet. Hur det har varit en rejäl spricka mellan spelargruppen och honom och även Therrien. Liksom. Att de inte velat varandra väl, höll jag på att säga. Det är klart man kanske har varit. Men hans budskap har inte alls gått fram. Deras underliggande siffror tidigare första året som var så bra med Vigneault, då var ju även de underliggande siffrorna väldigt bra för Flyers, hur de drev spelet, hur de liksom satte det mesta i banan. Men nu, förra säsongen var alltså resultatmässigt inget bra, men ändå någorlunda hyfsat även i de underliggande siffrorna, men nu under hösten så har det varit katastrof. De har varit ett av ligans absolut sämsta lag när det kommer till att driva spelet. Absoluta botten när det kommer till expected goals. De förväntas släppa in mycket mål, de förväntas göra få mål, och precis så har det sett ut. Så det finns inte funnits någonting som har tytt på en vändning, utan tvärtom, de har förtjänat att ligga där de ligger.
Men det är ganska typiskt Vigneault. Alltså det går i allmänhet bra i början när han kommer till sina nya lag, och sen overstay his welcome och kör fast och tappar laget, hans arrogans kryper fram och så slutar det så här.
Ja.
Special teams har ju också varit då, framförallt powerplay, som Therrien har haft ansvar för, har ju varit ett skämt.
Ja, och det borde inte vara så dåligt med tanke på spelarna de kan peta in i powerplay liksom.
Det är samma sak, alltså skillnaden mellan Vancouver och Philadelphia tycker jag är att just de har ju väldigt bra spelare som har varit okej. Giroux är bra, Ryan Ellis när han har kunnat spela har varit bra, men det är ju mer systematiskt hos Philadelphia just nu att spelsystemet inte fungerar.
Nej, precis, och inte, alltså, framåt definitivt, för de gör ju så lite mål. När de gjorde 5 mål här mot Colorado i alla fall i 5-7 förlusten, så var det första gången på över en månad de gjorde mer än 3 mål i en match. Ja. Så de har förtvivlat svårt framåt faktiskt. Men framförallt försvarsspelet, hur många jätteklara chanser som dyker upp liksom, att de är helt förvirrade.
Ja, det borde inte vara så med det spelarmaterial de har, tycker vi.
Nej. Och då ska vi säga
till och med en sån som Provo har varit ganska dålig den här säsongen.
Ja. Ja, och det är ju egentligen en väldigt bra back. Carter Hart maskerar ju det här i början, för att de första 10-11 matcherna så pratar vi inte alls speciellt negativt om Philadelphia, för att Carter Hart stängde igen butiken, och det liksom blev som en mantel över hur halvsvagt ändå Philadelphia spelade. Men här på slutet har ju inte Hart kunnat rädda dem, tvärtom har han sett lite grann ut som vårens Carter Hart, och då har ju golvet rasat ihop totalt.
Ja.
Nu har de ju varit verkligen ett av NHLs absolut sämsta lag spelmässigt också.
Huruvida Mike Joe är den som ska ta över på längre basis återstår att se. Han är ju interim coach nu. Jag skulle tro att de letar efter någon annan.
Ja, precis. Det är visserligen en sån här Fletcher-kille, för han hade ju honom under många år i Minnesota. Det var ju där Joe slog igenom som coach, kan man säga, under Fletcher. Sen var det ju Fletcher som sparkade honom till slut av visserligen. Men sen hade han ju lyckats, eller ja, man kan väl säga både och om hans sejour i St. Louis. För att det började med att vart assisterande ett tag, fick ta över från Hitchcock mitt under säsongen, ungefär som det är nu i Philadelphia. Och gjorde ju succé då, hade ett rekord på 22-8-2 resten av säsongen. De gick till slutspel och de slog ut Fletchers Minnesota i det slutspelet också, innan de åkte ut i andra rundan till slut. Men sen avslutades ju hans St. Louis-period med att de var katastrofdåliga, låg sist, ungefär som Philadelphia gör nu kan man säga också då. Och att Craig Berube, apropå Philadelphia, kom in, tog över samma St. Louis-lag och gick och vann hela Stanley Cup. Så att, ja, man kan säga både och om Joe. Men jag håller med dig om att jag har svårt att säga att han ska vara Fletchers riktiga val på sikt. Utan de ska spela 5 matcher på 7 dagar i Philadelphia. Så att bara kalla in en ny coach hur som helst är svårt. Joe fanns ju där och de har en trust sen tidigare och bara ratta bygget tills vidare. Men jag tror verkligen att det är en interim-lösning.
Ja, så vem kommer då in istället? Heta namn är Claude Julien, John Tortorella, kanske Tocket?
Ja, alltså, ja, precis. Det är väl de som det snackas om. Tocket som är Philadelphia-ikon som spelare. Mm. Visserligen lite Pittsburgh-ikon på något vis också, framförallt som tränare, inte minst när han vunnit så mycket kuppor som assisterande. Men han kan ju sätta ett försvar i alla fall.
Ja, det kan. Men jag tycker jag blir kittlad av tanken på Torts i Philadelphia. Det känns som, är det någon som har en image som står i samklang med hela Flyers image, så är det väl han. Snacka om en bully på Broad Street igen.
Ja, exakt. Ja, jag tänkte säga det också. Det är då liksom Tortorella, bara som han är som person naturligtvis, med den identiteten han implementerar i hela organisationen, det är ju den som Philadelphia bara vill vara och som de egentligen är, deras historia. Ja. Så att absolut, visst vill man se Tortorella. Och samtidigt så här, efter 3-4 år, jag tror det skulle funka bra med Tortorella i Philadelphia, men efter 3-4 år, alltså med tanke på alla exits coacher har gjort där, tänk dig Niklas Wibergs relation med John Tortorella 2024, när han till slut får sparken. Det kommer ju vara den största spricken genom tiderna.
Ja. Mm. Ja, det är väl något som är tråkigt med Flyers, som någon påpekade här, att det är lite segt för Philadelphia att fansens höjdpunkter de senaste 7-8 åren är de gånger coacher har fått sparken. När Bruby fick sparken, Hackstall fick sparken och Vigneault fick sparken. Det är det bästa de har upplevt.
Ja, det är verkligen, det är pikarna. Liksom. Det är då de har mått som bäst.
Ja, ja, det är inte så lyckat.
Nej, nej. Nej, men jag tror väl att det känns ju naturligt att plocka in Tocket, för han verkar ju extremt sugen på att ta ett NHL-jobb och han blev så sent som i november här invald i Philadelphia's Hall of Fame. Jag har svårt att säga att han skulle tacka ja på några hundradelar om han fick erbjudandet.
Ja, vi får se.
Ja.
En annan stor nyhet som detonerade i slutet av helgen var ju då det faktum att Robin Lehner berättade att han tackar nej till OS av hälsoskäl. Han har kommit fram till att det är för riskabelt för hans mentala hälsa att åka till Peking och sitta isolerad och kanske dessutom vara hotad med riktigt svår isolering om man skulle testa positivt. Det talas ju om det att spelarna kan bli satta i karantän i 3 veckor om de testar positivt medan de är där.
Ja, just det. Då är det en rejäl isolering. Det är liksom...
ja. Mm. Men Robin har länge pratat om att det var en utmaning att sitta i bubblan i Edmonton till exempel och vara helt isolerad. Hans bipolära sjukdom är det inget bra alls. Det genererar väldigt mycket ångest och dåligt psykiskt mående.
Det ska vi komma ihåg också, i våras så var ju han på en presskonferens och snackade ganska öppet, får man säga, där skickade några passningar till NHL att de inte höll vad de lovade då, gällande att öppna upp restriktionerna när alla mer eller mindre alla spelare hade blivit vaccinerade och så vidare, att det fortfarande var för hårda restriktioner och att han med sin diagnos liksom, ja, kan inte låsas på det viset som NHLs restriktioner krävde då. Så att det här är ju någonting verkligen som man har snackat om länge.
Ja, men jag applåderar beslutet. Jag tycker det är starkt och modigt att sätta ner foten och förklara hur man mår och att man inte vill utsätta sig för risker på det sättet. Jag känner ju det delvis likadant, utan att jag har några officiella diagnoser i alla fall. Så vill ju inte jag heller åka till Kina av de här skälen.
Nej.
Och jag har full förståelse och tycker att Robin är ett föredöme.
Han fortsätter vara lite av en pionjär, skulle jag vilja kalla honom, ja, till och med. Hur öppen han är i mångt och mycket lite tabubelagda ämnen liksom. Och öppna dörrar här.
Det finns säkert många fler som är väldigt skeptiska eller oroliga vad som ska hända där, men inte vågar liksom kliva utanför reservatet och vara annorlunda. Men Robin leder vägen. Jag tycker att han ska absolut applåderas. Ja. Samtidigt är det ju såklart ett hårt slag för Tre Kronor. Vi hade ett väldigt fint målvaktspar på gång där i honom och Markan.
Alltså, 2 givna första keeprar i liksom, ja, toppklubbar i NHL.
Vi ska komma in mer på vilka vi vill se i OS och så framöver. Vi kommer med ett lag redan idag. Ja. Sverige återkommer vi väl till. Men redan nu kan man ju då börja spekulera i vilka ska målvakterna bakom Markan vara nu då. Det är närmast här i NHL är det ju Linus Ullmark och Anton Forsberg, skulle jag säga, som står i kö. Anton Forsberg har gjort det riktigt bra med 8. Men...
ja, alltså Ullmark är ju given. Han var ju min givna tredje keeper innan det här. Det var ingen snack om saken vilka 3 jag skulle välja ut. Men absolut. Ja, Filip Gustafsson har också gjort det bra i 8, vad tycker jag. Men även Forsberg hade ju någon rekordmatch här nyligen.
Ja. Men det är väl ändå så att Forsberg är ju liksom för första målet nu. Och Gustafsson är lite backup ändå.
Ja, jag tycker pendlar lite hit och dit. Men det kanske är att man över tid kan peka ut Forsberg som den som verkligen skulle få chansen när det bränner till.
Men det finns ju målvakt i Europa också, förstått. Lars Johansson är bra.
Ja, Lars Johansson som ju spelar i SK av Sankt Petersburg. Det är ju liksom den största klubben förmodligen vi har här på den här sidan av Atlanten. Och han är ju naturligtvis väldigt bra där. Magnus Hellberg, det finns lite så här. Jonas Enroth i Örebro är väl kanske SHLs bästa målvakt. Men... ja, det är ju, om något i alla fall så kan man säga att Jakob Markström är 100% given första keeper nu i alla fall. För den, ja, den enda som kunde hota honom var naturligtvis Robin Lehn.
Hoppas verkligen att han inte går sönder.
Nej, ja, då börjar det bli lite svettigt får man säga.
Ja, det börjar bli svettigt. Mm. Ja, vi har haft med, det var en väldigt rörig match mellan Toronto och Winnipeg häromkvällen.
Ja.
Där det slutar med avstängningar. Som jag förstår är Jason Spezza och har förhör just nu medan vi spelar in.
Ja, precis. Han skulle ha en personal hearing. Mm.
Ja. Först så var det då Njol Pionk som gav Rasmus Sandin en knätackling. Så Rasmus dessvärre var tvungen att lämna isen. Och sen hämnades då Spezza på Pionk genom att kött knä i huvudet på honom när han låg ner på isen.
Mm.
Det var inte snyggt. Ingen av sekvenserna var snygg.
Nej.
Och båda förtjänar avstängningar. Men nu har ju tydligen Pionk är i hjärnskakningsprotokoll.
Ja, har straffet mot Pionk kommit? Var det typ 3 matcher någonting?
Två, tror jag.
Den var ju inte... Den var naturligtvis inte snygg. Alltså man gör ju inte knätacklingar. Det vet ju alla som följer hockey. Liksom. Det är ju väldigt fult. Och alltså enormt hög procent av knätacklingar leder ju till svåra skador också.
Ja.
Så att det är liksom extremt riskabelt att sträcka ut det där knät. Ibland kan det vara oavsiktligt, men i det här fallet såg det så otroligt onödigt ut på gränsen till medvetet ju. Och då förstår man att det blev upprört i Toronto-lägret naturligtvis efter en sån sekvens. Men det Spezza gör tycker jag är ännu fulare.
Ja, ja det är det kanske. Det var ju väldigt mycket tjafs mellan båsen och Paul Maurice var vansinnig och skrek åt Keith och det talas redan om att alla väntar på när de ska mötas igen i Jets och Maple Leafs. Det blir ju hatmatch plötsligt.
Ja, det är precis. Det har det inte varit tidigare, men nu har det blivit så onekligen en sån grej. Ja, vi får se vad det, men in person hearing brukar betyda minst 5 matchers avstängning och det kanske har kommit nu när ni många av er lyssnar på det här, hur långt det blir, men jag kan tänka mig att det blir en rejäl straff för Spezza, så alltså superrutinerade Spezza. Han är inte känd för den typen av hämndaktioner.
Nej. Och jag hoppas också att Rasmus Sundin är okej. Det ska vara tråkigt om hans knä pajar.
Ja, precis. Det är ju risk för en svår skada efter en sån tackling. Så det hoppas vi verkligen inte att han råkat ut för det.
Du, innan vi går vidare skulle jag vilja gå och hämta lite kaffe.
Jaha, ja, men då kan jag säga en sak som jag glömde poängtera om både Philadelphia och Vancouver på det temat.
Som inte jag får höra längre.
Nej, just det.
Ja, jag går nu.
Ja. Ja, nej, men jag tänkte säga bara det att en av coacherna som Bjurman nämnde där som aktuell för Philadelphia är ju Claude Julien som inte har något jobb fortfarande efter att ha fått sparken från Montreal förra säsongen. Då. Han ska ha tydligen varit jätteaktuell för Vancouver medan Jim Benning fortfarande var general manager. De har ju tidigare samarbetat i Boston och vunnit Stanley Cup 2011. Men enligt många uppgifter så ska det ha varit så att Jim Benning ville anställa Claude Julien som ny tränare efter Travis Green redan för en månad sedan minst. Men...
Aha.
Ja. Hörde du nu?
Ja, nu hörde jag.
Ja, precis. Att Jim Benning alltså ville ha Julien för en månad sedan. Men nej, då satte ledningen stopp där. Att, nej, redan då kan man nästan säga att även Jim Benning fick sparken på sitt sätt. För han anförtroddes inte den uppgiften att anställa en ny coach trots att han verkligen ville det och hade pratat med Julien. För att... nej. Du har gjort så massa moves här under alla år. Du förlängde med Travis Green så sent som under off-season här. Du har tagit in massa spelare. Ska nu bara efter några veckor sparka en coach igen och ta in en dyr coach som Julien och fortsätta ratta det här? Nej, det går inte. Så att, ja, det var bara en tidsfråga när både Benning och Green helt enkelt skulle få sparken.
Ja, och man förstod av Bruce Boudreaux kommentarer igår att han har vetat det här i några veckor. För han berättade att han de senaste 2 veckorna har han studerat Canucks väldigt noga på video.
Ja, okej. Okay. Ja, då har kontakten med Aquilini varit ett pågått ett tag, får man säga.
Ja. Aquilini gick ut på Twitter igår efter matchen och good start.
Ja. Ja, precis. Och generellt sett så, ja, det är en käpphäst. Du vet vad jag kommer säga nu. Inte ett fan av ägare som är inne och petar ända liksom sådär mycket som Aquilini gör och som ja, vissa andra gör, som ni vet, i Ottawa till exempel med Melnyk och Pegulas i Buffalo och sånt där. Det är inte min grej.
Och Dolan i Rangers, fast hans senaste ingrepp har ju varit väldigt lyckat.
Ja, Jo, precis. Och ibland kanske man inte kan ha för mycket tålamod. Man får ju säga att han har haft tålamod med Benning i 8 år. Liksom. Och till slut så känner han att det måste göras någonting. Så att, ja,
det är ändå deras lag. De har rätt att göra precis vad de vill.
Ja, så är det.
Mm. Ja, jag tänkte också att vi bara skulle lite titta rent hockeymässigt på ett par lag som har gått väldigt bra. Framförallt i Central Division då. Och där kan vi börja med att konstatera att Minnesota har gjort ett ryck i toppen av tabellen. De är nu, vad blir det? Det är 7 poäng för tvåan Colorado.
Ja, det är imponerande.
Ja, och de har 6 raka och de går som tåget, Minnesota.
Ja, jag måste säga att jag är förvånad att det spelarmaterialet räcker så långt. Men jag har ju flera gånger pratat om hur det där spelsystemet verkligen sitter i ryggmärgen på varenda en. Så att Dean Evison ska ha stor cred, men också hur många i spelargruppen. Men alltså, så här, en spelare
varför tvekar de det här laget? För
jag tänker inte att det ska duga med så här Ryan Hartman som en toppspelare, men han har ju klivit fram i år helt plötsligt och blivit bra. Liksom, alltså, riktigt
han är
bra.
Första center mellan Caprice och Zuccarello.
Ja, alltså, nej, jag tycker att de har lite för profilfattigt lag utöver sina superprofiler. Alltså, som Caprice börjar säsongen lite svagt, nu är han ju stekhet verkligen. Och jag noterar när jag kollar lite snabbt här att skulle man bara räkna mål och första sist och stryka det här andra assisten som att jag vet att de testar att göra i Tjeckien någon gång. Bara köra poäng för första assisten. Då skulle Kaprizov ligga extremt högt upp i poängen. Han gör nästan bara första assist och mål då förstås.
Ja, jag måste nog invända mot din syn här. Jag tycker att Minnesota har ju varit känt för det genom åren och har för lite profiler och var för tråkigt lag. Jag tycker att de har en uppsättning av de roligaste forwardsen i hela ligan nu med Caprizov, Zuccarello och Fiala.
Jo, men de tre, absolut. Men
och där... även Joel Eriksson Ek, inte på samma sätt, men det är ju också en attraktionsscen med sitt ohyggliga krigande.
Ja, men jag är förvånad att många andra längre ner i hierarkin gör så stort avtryck också.
Ja, du gillar inte Jordan Greenway och Marcus
Foligno? Nej, alltså jag har inget emot dem, men jag har svårt att säga att den typen av spelare så högt upp i hierarkin i ett NHL-lag ska leda till att du rycker i den kanske svåraste divisionen. Men jag är ju helt motbevisad där. Och jag säger ju det igen, alltså spelsystemet gör att alla spelare i princip kanske inte överpresterar, men i alla fall når toppen av sin förmåga.
Ja, Dean Evason måste få absolut Jack Adams consideration.
Ja, det var vi inne på förra veckan i våran
lilla... Ja, det var ju det. Mm. Men sen är det ju väldigt bra backa. Alltså Jonas Brodin igen går från klarhet till klarhet. Han spelar ju ohyggligt många minuter nu och är så jävla stabil.
Ja, han har ju fortfarande inte fått sitt stora erkännande i Sverige. Vilken klassback han är. Och han ska få väldigt många minuter i Peking också.
Ja, verkligen. Sen har de bra målvakter i Cam Talbot och Kapo Kakkonen.
Kakkonen, om man ska peta in våra bokstäver här borta. Mm.
Ja, vi vet ju vem som invänder om jag inte säger det.
Jarkko! Ja.
De är inte några superstars heller, men otroligt gedigna.
Ja, det är verkligen... där är det verkligen harmoni. Det är verkligen raka motsatsen till vad det har varit i Vancouver och Philadelphia. Det är liksom bara det är ett flow liksom. Allt verkar så trevligt och mysigt och härligt.
Ja. Ja, sen är det ju Dallas då som började så illa att även Rick Bowness var ifrågasatt ett tag. Nu har de vunnit 7 raka och är uppe på tredje plats i Central. Och imponerar väldigt. De har verkligen kommit igång.
Ja, där är jag också förvånad, för kanske inte sett till spelarmaterialet, men sett till hur vi pratade om dem för en månad sedan, eller mindre än en månad sedan, 3 veckor sedan kanske, när de fortfarande, då hade de precis tagit sin första seger i ordinarie tid, tror jag. De hade ju så otroligt mycket jämna matcher i början där de ofta förlorade till slut, men nu är de ju superbra igen och en sak vill jag säga i alla fall, att i våra previews inför säsongen när vi pratade om Dallas så var jag förvånad att man... Ja, jag var förvånad överhuvudtaget att man tog in Braden Holtby. Nu har han varit bra. Men att man behövde ta in honom när man redan hade Anton Khudobin och Jake Oettinger.
Och Big Ben Bishop som nu ska göra några matcher i AHL för att se vad han är för form. Han är skadefri egentligen.
Ja, han vill inte lägga av, utan han försöker här få igång karriären igen. Men nu när Jake Oettinger till slut har kallats upp efter att ha fått inleda AHL, trots att jag tycker att man skulle kunna argumentera för att han kanske deras bästa målakt, han har ju varit kanonbra i kassen.
Ja, nu är det Kudden som är mer eller mindre tredje målis här.
Ja, det ryktas om att de försöker skeppa honom.
Ja, det är tråkigt eftersom jag har honom i fantasy.
Ja.
Målvaktsproblem där. Ja, men de har ju, efter många av momenten så har ju Bonus liksom stuvat om lite också. För det har ju varit så lite statiskt med att alltid har varit Segwin, Benn och Radulo.
Ja.
Nu är det inte så. Första kedjan är en Jason Robertson som verkligen har kommit igång. Rupe Hintz som är bäst i laget.
Ja.
Och Pavelski. Och sen är det Jakob Pettersson som efter en liten stint i AHL har kommit tillbaka och spelar med Benn och Radulo. Ja. Och börjar göra mål igen. Han är bra den här Pettersson.
Ja, han fick ju enorma lovord på försäsongen när de inte räknade med att han skulle starta i NHL, men de kunde ju inte peta honom liksom.
Och så är det Segvinen nere i tredje kedjan med Faxa och Tanner Kero, vem nu det är.
Ja, det är en liten journeyman.
Ja. Ja.
Nej, men alltså, Hintz och Robertson var ju väldigt bra redan i fjol, och Hintz gick ju faktiskt upp och över point per game under våren, och Robertson hade ju du som årets rookie.
Ja, kommer ihåg. Tack, jag vet.
Så det är ju, men alltså, nu har de ju verkligen, för Robertson var ju borta i början av säsongen med skada, men nu när han och Hintz är återförenade, det sammanfaller ju faktiskt lite grann med deras enorma lyft här, för att där har de ju verkligen deras två nya cornerstones offensivt, och sen har de ju bra backar i Heiskanen inte minst, och så Klingberg och Suter och Lindell och så vidare.
Även där har ju Bonus brutit upp, det har ju Klingberg och Lindell har ju varit par i många år. Men nu är det Suter och Klingberg och Lindell och Heiskanen. Klingberg väntar vi fortfarande på att det ska lyfta lite. Han har fortfarande inte gjort någon mål.
Nej, han brukar alltid, det brukar liksom någon sån här lätt litet dragskott från blå, när han nästan baklänges åkande liksom, när man tror att han ska, han tar ett skär bakåt och man tror att han ska passa vidare ut till kanten, och så smekar han iväg ett litet höstlöv och så sitter han borta i krysset.
Ja, det är med snygga de där. Det är elegant.
Ja, precis. Det är så smooth.
Välriktade utan att vara så liksom fruktansvärt kraftig. Nej. Det är poetiska mål.
Precis, och han ser luckan liksom bakom screenen. Alltså att han ser plötsligt nät och då bara drar han iväg den i skäret. Liksom.
The poetry of John Klingberg.
Ja. Ja.
Men vad gäller målvakterna, det måste ju vara så att de har ju guldläge att traila målvakter. För det finns det behov av på sina håll, kan man ju lugnt säga.
Ja, det är verkligen. Och vi vet ju att tre målvaktssystem, och kanske till och med fyra målvaktssystem om Bishop skulle vara hel och frisk, visar det sig. Det går ju inte. Det gillar ju varken målvakt. Framförallt gillar ju inte målvakten det, ska jag säga. När de inte får träna ordentligt.
Nej.
Och inte en spelare förstås.
Du, apropå Dallas och American Airlines Center i Dallas, så är det en det tog jag inte upp när vi gick igenom körschemat så.
Nej.
Så slarvigt som vi alltid gör, vi bara
ja, det är lite kludd som är körschemat, ja.
Men igår, alltså i måndags då, så var Arizona där. Och då gjorde Louis Eriksson sin 1000 NHL-match. Han spelade ju nu för Arizona. Men det var i Dallas han startade sin karriär 2006.
Och då var det där han var som bäst. Han var väldigt bra i Boston också. Men han hade tre raka säsonger i Dallas när han gjorde över 70 poäng.
Ja, han var grym. Ja, han hyllades, man kommer att hyllas ännu mer imorgon när han återvänder till Arizona, då är familjen där och så. Men jag vill bara liksom ge en liten shoutout till Louis. Han har varit en stor favorit i många år. Det har varit lite tråkigt här på slutet med sega åren i Vancouver på slutet, men nu är han ju, nu får han spela, och Arizona är inget topplag, men känns som en bra slutkläm på karriären. Och All heders åt Lou. Han har varit en väldigt bra person att ha att göra med för mig. Jag tycker väldigt mycket om honom. Och jag är glad för hans skull att han får uppleva det här.
Precis, jag såg att 1000 matcher är ju, det är verkligen en merit. Alltså, det är, han blir den 15:e svensken att nå upp i 1000 matcher. Och det har spelat runt 400 svenskar i NHL, så det är bara 15 som har nått den den milstolpen.
Den enda övriga aktiva svensk som har nått dit är Bäckis.
Ja.
De närmaste bakom, de har en bit, ja, Edler är inte så långt ifrån. Han kommer kanske att nå 1000 snart också. Mm. Och sen är det Strolle då förstås, och Hedman och Erik Karlsson.
Ja. Ja.
Men de är ganska långt bak. Det tar sin tid att komma upp i 1000.
Ja, det gör det verkligen. Och apropå Eriksson då, så ja, det är, som du var inne på, lite tråkigt slut. Och han blev en riktig hackkyckling i Vancouver med tanke på hans stora kontrakt. Han var ju bäst betald i laget i många år.
Mm.
Och ledde ju inte upp till det. Men nej, när man ändå summerar hans NHL-karriär så är det ju enormt många år där han var väldigt bra. Och inte minst i Dallas då, och även i Boston. Det var ju därför han fick det stora kontraktet av Vancouver. För Boston hade inte råd att behålla honom. Alltså, de skulle ju verkligen nu behöva den secondary scoring som Lou Eriksson och Carl Söderberg tillsammans verkligen bidrog med i några år. Han gjorde ju 63 poäng sista säsongen i Boston. Och han var ju ett stort utbyte för Boston när de tradade bort Tyler Seguin. Mm. Och bara en sån sak vittnar ju om synen på Lou Eriksson vid den tidpunkten. Så att en stor svensk spelare.
Mitt bästa minne av Lou är konferensfinalen 2008. Det är länge sedan.
Ja, det är länge sedan.
Då var det Detroit-Dallas. Och det var Louis och Joel Lundqvist som utgjorde deras checking line. Och de var grymma. De gjorde det riktigt svårt för Detroit, som ju sen fortsatte vann alltihopa. Grossman ingick i laget och Mattias Nordström. Det var ett svensk lag Dallas, så det var jävligt kul att hänga i Dallas. Och då var jag väldigt förtjust i Lou. Han var väldigt rolig att ha att göra med. Lite bortkommen. Han var ju legendarisk för sånt. För konstiga kommentarer. Liksom, som när Dallas hade tradat till sig Brad Richards.
Ja, just det. Från Tampa.
Och media frågade honom. Vad tycker du om de här traderna nu, Louis, som ni har gjort idag? Åh, det ska bli jävligt kul att Keith Richards kommer hit, så.
Ja,
och notan satt bredvid och hörde det. Han var på att dö.
Ja, hey, den där hade jag hört faktiskt.
Brad Louis, inte Keith Richards.
Ja, nej, det var ingen gammal gubbe som spelade gitarr som kom in i omklädningsrummet.
Ingen gammal heroinist som lever rock and roll.
Nej, kan man
säga. Ja. Men grattis till Louis. Stort grattis.
Ja, det ska jag verkligen säga. Grattis Louis Eriksson. Men du, och han har ju spelat OS. Han kommer förmodligen inte göra det i Peking. Det är där ingår han ju inte i planerna.
Men han var med i Vancouver 2010, va?
Ja, han var med i Sochi också, va?
Ja,
han lirade väl med Sedina där. Det var ju också delvis därför Vancouver låg så mycket pengar på honom, för att han hade så fin kemi med Sedinarna i landslaget. Det var ju de tre när han ingick i Sedinkedjan i Tre Kronor, som det var ju de som på egen hand fixade VM-guld 2013.
Ja,
i Globen.
Ja, just det, men då stod han ju på topp i Sverige liksom.
Ja.
Men han var med i Vancouver också, det minns jag. Hans mamma var där och sa att vi uttalar Louis fel, det skulle vara Louis.
Aha. Ja, just det. Ja, det har man ju hört, men det blir alltid Louis ändå. Ja, jag tycker att det ska vara Louis.
Vänta, ska se. Nu tar jag upp den gamla truppen.
Okej. Okay. 2010.
Jag visste han med. Stefan Liv var med då.
Ja.
Det var Henke och Monstret och Stefan Liv. Ölund, Douglas Murray, Lidström, Magnus Johansson, Henrik Talinder, Johnny Odoja, Tobias Enström, Niklas Kronvall. Ingen av backarna spelar längre. Nej, ingen av målvakterna heller.
Nej.
Sen är det Alfie, Bäckis, Sedinarna, Forsberg, Samuel Paulsson, Patrik Hörnqvist, Fredrik Modin, Henrik Zetterberg, Weinhandel, Lou Eriksson, Franzén. Det var inte många som var där heller.
Nej, just det. Det var lite gamla så här klassiska, typ Samuel Paulsson som man inte pratat om på länge, men det var en riktig svensk selkekandidat i många år.
Ja, men det är Bäckis, Hörnqvist och Louis då, som är fortfarande aktiv.
Ja, just det.
Ja, Samuel Paulsson, han var bra. Alltså på det han gjorde. När Anaheim vann 2007, då ingick han ju i vad somliga kallar den kanske bästa checkinglinan någonsin.
Ja, de stängde ju ner motståndarnas bästa spelare totalt i runda efter runda.
Ja, och han... Ja, vilka var det med? Det var han och
Rob Niedermayer.
Rob Niedermayer, just det.
Och så
Travis Moan.
Ja, precis. Snyggt.
Ja. Och jag vet, alla svenska spelare man pratat med om Paulsson, så han är så fruktansvärt stark. Så nästan bara om man står still och åker in i honom, så studsar man tillbaka. För att han är så hård i kroppen. Och mest tystlåten av alla. Intervjuade honom efter Stanley Cup-vinsten. Och sa, hur känns det ännu? Jo, det är kul.
Ja.
Fick prata med hans pappa istället, han var mer exalterad.
Ja, okej. Okay. Ja, det brukar vara så ibland.
Mer Ekeliv kan man säga. Liksom. Du skulle också stå, ja. Jag ska känna efter för att se.
Ja, precis. Jag ska tänka lite grann. Inte fira för snabbt här nu. Vi hade vunnit visserligen, men nu måste vi tänka efter lite.
Men apropå OS då.
Vi får stryka Samuel Påsen från körschemat här som vi hade med.
OS i Peking i februari. Vi tror väl fortfarande att NHL-spelare ska vara med. Det är lite skakigt, det är lite osäkert. Men vi utgår från det tills vidare och ta ut lite trupper nu då. Det har vi gjort förr, men nu är det ju mer skarpt läge, så nu jävlar.
Ja, precis. Ni har hört några OS-trupper i Peking i poddens historia. Vi gjorde det så sent som i februari-mars, och vi har gjort det, känns det som, varje år här i 3-4 år.
Ja, men det är för att det är så länge sedan det var bäst om bäst i hockey. Liksom. Vi har ju, vi är svältfödda på det är ju World Cup 2016 senast.
Ja, och det vattnas ju i munnen så fort man börjar liksom formera kedjor och så här med de här viktiga stornationerna.
Ja, eller hur? Det är ju så.
Så man kan inte låta bli. Hur realistiskt det än är.
Men, och vi börjar med Kanada då, och jag har överlåtit det här till dig. Jag har inte hunnit, jag har haft så mycket att göra, så jag har inte hunnit.
Det här var svårt alltså. Jag avundas inte Doug Armstrong, på ett sätt gör man ju det, för att man kan ju ta ut tre lag här och alla har chans att vinna OS, så att Doug Armstrong har ju väldigt stora möjligheter att få en guldmedalj i princip vilket lag han än tar ut, men det är alltså St. Louis General Manager som har ansvaret för det här. Det är John Cooper som är head coach.
Just det. Ja, men jag skulle vilja säga innan du börjar här, för att du börjar väl med målvakterna då.
Ja, det måste jag göra.
Det är den enda punkten där de inte är klart bäst på pappret av alla.
Nej, verkligen. Det håller jag med om. Och då, det är ingen...
har ju USA och Ryssland klar fördel.
Absolut. Nej, här har jag haft stora problem faktiskt att välja vilka tre man ska ta. Jag kan verkligen tänka mig att du inte håller med här. Och jag är knappt så att jag håller med mig själv, vet du. Alltså
Det förändras ju faktumet av att vi inte vet om Carey Price kommer att vara tillgänglig. Men förmodligen inte. Det är ju bara 2 månader kvar nu.
Ja, nej, precis. Så det känns ju högst osäkert. Jag kan nämna också att i helgen som var här så var ju St. Louis i Florida och mötte Tampa och Florida. Då passar ju de på att ha ett möte. Men de utgår ju fortfarande av att det blir OS då. Cooper och Armstrong hade ett möte ihop och diskuterade trupputtagning och så vidare. Och precis som det har varit aktualiserats här i Sverige, att det lämnades in en bruttolista tidigare med typ 50 namn där, NHL-spelare. Tidigare i höst, så namn utanför den är ju troligtvis inte uttagningsbara. I Sveriges fall till exempel Lucas Raymond och Oliver Kylling.
Jag tror att det här kommer lösa sig faktiskt.
Du tror det?
Jag tror inte det är något stort problem.
Nej, vi hoppas det. I Kanadas fall, nu vet jag inte om han skulle tas ut ändå, för de har ju så enormt stort utbud av spelare. Men en sån som Nazem Kadri, som faktiskt har gjort näst flest poäng av alla kanadensare hittills den här säsongen, han finns inte med på den listan.
Nej, det är däremot Tom Wilson, fick vi veta om då.
Ja, Tom Wilson är med. Liksom när de kokar ner 50 bästa spelarna, då är det lite överraskande nog Tom Wilson. Han gör ju visserligen en bra höst också. Han har gjort nästan en poäng per match in till Ovechkin där. Men jag börjar väl med målvakter. Ja,
vilka målvakter du tar ut nu då?
Ja, det här tror jag... jag säger alla tre första och sen så motiverar jag. Marc-André Fleury. Carter Hart. Och Bjurre icke-favoriten Tristan Jarry.
Ja, jag trodde du skulle säga Jordan Binnington, för att det är Armstrong som tar ut laget.
Ja, just det, det är klart, det är sant. Armstrong, ja, det kommer ju nog bli lite känsligt där om man inte tar ut Jordan Binnington, om man inte tar ut Ryan O'Reilly till exempel. Och just Binnington med tanke på hans kynne.
Ja, det blir en sån här Martin St. Louis-situation. Som det Iceman inte tog ut honom.
Ja, det ledde ju till en trade bara några månader senare. Så att,
ja, det gjorde
det. Kan vara väldigt känsligt. Så att visst, Jordan Binnington har väl stora chanser. Och det skulle ju absolut inte vara svårt motiverat att inkludera Binnington i truppen heller.
Nej, men jag har inga stora problem. Alltså det är ju helt enkelt så att i det här läget så har de hyggligt med alternativ, men ingen supersjälvklar.
Nej, så Darcy Kemper har de också. De har Braden Holtby som har varit bra i Dallas under hösten. Kent Talbot. Ja. Mackenzie Blackwood är ett stort framtidsnamn och hyfsat bra redan nu i Devils, ja, om Carey Price skulle komma tillbaka. Men jag väljer Fleury då som första keeper faktiskt i nuläget, för det hade jag inte trott att jag skulle säga för en månad sedan när han kastade in puckar i ett kaosartat Chicago Blackhawks. Men de har faktiskt varit ganska bra efter coachbytet, och mycket tack vare att Marc-André Fleury har spikat igen kassen totalt. Han har 6 segrar på de 8 starter han har gjort sedan coachbytet, nästan 95 i räddningsprocent, och min klassiska, som jag ofta refererar till, goal saved above average statistiken där, så borde han ha släppt in 8 fler mål än vad han har gjort. Så att han har varit, släppt in under 2 mål per match under de här 8 starten också, så att han har verkligen spelat upp sig. Han är ju regerande Vezina vinnare, han har varit med på den här scenen förut, han är den klart mest rutinerade keepern av alternativen som finns, så att jag väljer faktiskt Fleury.
Ja, nej, jag har inga problem med det. Jag tycker att det är korrekt som läget är nu. Hade Carey spelat så hade det varit han förmodligen.
Ja, precis. Ja, det köper jag också. Carter Hart har ju visserligen kastat in lite puckar här sista matcherna, men generellt sett under hösten så har han ju varit den supertalang som man vet att han är och som han har visat i början av NHL-karriären. Inte under våren och inte här sista matcherna som sagt, men det är ju det är ju snackat som att han är den nya Carey Price för Kanada liksom. Och jag tycker att han ska vara med. Och speciellt när han har ett riktigt bra försvar framför sig som man kommer ha i Kanada jämfört med i Philadelphia. Alltså system. Och spelare naturligtvis. Och så Tristan Jarry då, som jag är inte så sugen på att ta ut efter hans slutspelshaveri. Han var ett såll mot Islanders. Men jättebra faktiskt här under hösten för Pittsburgh. Mina underliggande siffror liksom bara skriker Tristan Jarry. Och sen kommer han inte ha 13 000 fulla Islanders fans som står och skriker hans namn i Peking heller, utan det kommer vara tomt på läktarna där. Så det kanske är bra för hans psyke.
Ja. Men om man tittar på nästa, då är det ju då backar, och kan man ta upp den backstatistiken för kanadensiska backar, så blir det bara shit.
Ja, här får man ju välja bort.
Ja, absolut. Här är det mer och jag utgår från att du har parat ihop rightare och leftare.
Ja, det gör jag alltid. Ja. Och det tror jag att Kanada, det gör ju alltid Kanada också. Så.
Ja, men det är ju något ruskigt vad de har förspänt här med Ekblad och McCarr och Riley och Letang och Taves och Hamilton och Theodore och Pietrangelo och fan och hans moster.
Ja, precis. Verkligen. Alltså, och inte minst rightare skulle jag vilja säga. Jag tycker att det är Det är sensationella namn som hamnar utanför här, lite beroende på att de är writare faktiskt.
Mm.
Men jag läser upp mina backpar och så får jag motivera sen. Så får ni säga, oj, det kanske ni säger åt något backpar här. Men jag börjar. Första backpar. Devon Taves, Cale Makar från Colorado.
Ja.
Sen har vi Darnell Nurse och Alex Pietrangelo i ett shutdown-par. Och sen har jag Morgan Riley och Aaron Ekblad. Och som extra backar har jag Shea Theodore och Drew Doughty. En leftare och en rightare där också.
Vänta, du varit Hamilton utanför laget?
Ja, utanför laget hamnar Dougie Hamilton, Chris Letang, Brent Burns, Jared Spurgeon som jag tror många stadsmänniskor vill ha med, Adam Pellick, Thomas Chabot och så vidare och så vidare och så vidare.
Men det är ju så. Man måste ta bort här. Eftersom du håller det till din strikta left och right där, så kan jag inte invända, men jag skulle ju hellre se Dougie Hamilton än Nurse, tror jag.
Ja, jag tänker att jag ser Nurse Pietrangelo som ett bra liksom shutdown-par om de behöver det. De har ju så duktiga backar, alla de här är ju duktiga åt båda hållen, så de kanske inte behöver tänka så mycket så.
Upprörande att slänga in Cale Makar på, så fy fan vad bra han är.
Ja, precis. Och då kan man tycka sig, ska verkligen Devon Taves, med tanke på konkurrensen, vara i första backpar i Kanada?
Ja, det tycker jag definitivt han ska.
Där kanske allmänheten inte riktigt förstått storheten i Devon Taves. Och hur bra han har varit under hösten också. Alltså dels hans fantastiska fjolår då. Och han var ju bra i Islanders dessförinnan.
Han saknas verkligen i Islanders. Han hade varit bästa back där nu också.
Absolut. Och här under hösten, han har ju missat ett gäng matcher. Men på de han har spelat, de 13 han har spelat, har han gjort 15 poäng. Och Cale Makar börjar säsongen väldigt svagt med Cale Makar måttmätt. Men så fort Devon Taves börjar spela igen så har ju Makars siffror skjutit i höjden. Och man ser liksom på honom när han har Damon Toews bredvid sig på isen eller någon annan back bredvid sig, så är det stor skillnad i hans siffror. Både poängproduktionsmässigt men också underliggande siffror när han driver spelet och allt det. Så att Damon Toews och Cale Makar är ju ligans kanske bästa backpar, och jag tycker det känns onödigt att splittra på dem.
Ja, det gör det. Men det är ju liksom, hos de flesta andra skulle Doggy Hamilton förmodligen vara första backpar.
Ja.
Så det är ju... Men de har ju den här lyxen, de jävlarna.
Ja, ja, precis. Sen så här, Drew Doughty tror jag att jag inte hade tagit ut inför säsongen. Och det kanske är för lätt att bara basera på att han gjort 11 poäng på 9 matcher nu när han... Ja, började säsongen väldigt bra, sen skadad länge och sen kommit tillbaka, så är fortsatt ösa in poäng, och ska han verkligen konkurrera ut Doggy Hamilton då? Men Drew Doughty, ja. Ja, jag gillar ju Doughty. Det finns många statsmänniskor som inte är lika förtjusta i honom, men jag tycker att det är en, jag tycker han är väldigt allround, fantastisk passningsspelare och speluppbyggare. Det är ju för sig Doggy Hamilton också. Och så extrem rutin naturligtvis hos Doughty också, så att jag väljer faktiskt att plocka med honom. Kanske lite färgad av att jag har honom i mitt fantasylag också.
Det får du väl vara.
Ja. Men det är, där kan ju Doug Armstrong, inte Doug Hampton, Doug Armstrong, inte gå bort sig, vem man än, vilka han än tar. Det kommer ju vara en kanonbacksida för Kanada oavsett.
Ja, 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 visst det är så.
Forwards då? Oj, oj, oj.
Ja, sen kommer man till forwards och då blir det ännu värre. För där skulle de kunna ta ut 3 lag och vara konkurrenskraftiga.
Ja, det här är ju nästan jobbigt alltså. Ja. Det är ju också fantastiskt kul. Alltså, det är helt osannolika kedjor man sätter ihop här.
Ja, jag förstår det.
Men ja, och jag har några skrällar faktiskt.
Det utgår ifrån.
Ja, precis. Så här kan man absolut...
Tvekeliv blir järv när han tar ut lag i fantasin.
Ja, då är precis vågar han sticka ut taken. Men okej, okay, då läser jag upp de här. Och det här första scenen, jag börjar med att säga andra scenen, för den är min mest...
Nej. Inget konst, nu tar vi första scenen.
Okej, okay. Ja, då, nu kommer jag låta färgad här. Första scenen. Braden Point, Connor McDavid och Steven Stamkos. Sen har vi då Brad Marchand, Sidney Crosby och Patrice Bergeron, återförenade efter World Cup 2016. Sen har vi Jonathan Huberdeau, Nathan MacKinnon och Mark Stone. Och sen kommer lilla skrällan då kanske. Om det inte varit skrälla tidigare. Zach Hyman, John Tavares och Mitch Marner. En gammal Toronto-serie.
Ja, jag tycker att du... Nej, jag tycker det här låter utmärkt. Men det är, så, ja. Det är svårt att liksom ha... Det är ju några som hamnar utanför. Jag förstår ju varför de vill ha med Tom Wilson till exempel.
Ja, jag hade inte med Ryan O'Reilly här, som jag är 99% säker på kommer komma med när Doug Armstrong ska fatta beslut. Jag har med en som extra spelare. Även Mark Scheifele kan man ju tycka borde vara med. Sean Couturier vill ju många Flyers-fans ha med, men har haft en ganska svag höst.
Matt Duchene har varit bra.
Matt Duchene har ju helt plötsligt klivit fram. Det hade jag verkligen inte sagt här för ett par månader sedan, men nu är han aktuell. Det här tycker jag är sensationellt också. Och han finns tydligen med bland de här 50 spelarna som på bruttolistan. Andrew Mangiapane, Kanadas bästa målskytt i NHL så här långt den säsongen.
Ja, det är klart.
Ja. Och han var ju MVP i VM, det här DVM som spelades i Belarus.
Men hur var det, fick du inte med Huber då? Jo.
Ja, Huber då är med i en kedja med Nathan MacKinnon och Mark Stone i tredje kedjan. Och ja, då är alltså MacKinnon i tredje kedjan. Jag har en alternativ uppställning. Jag kan läsa den lite snabbt så får du se om du tycker den är bättre bland forwards. Då är Hyman och McDavid faktiskt ihop, precis som Edmonton, ihop med MacKinnon. Och så är det Marchand, Crosby, Bergeron. Och så är det Huber då, Point, Stamkos i en ren Florida-kedja. Delstatskedja. Och så är det Stone ihop med Tavares och Marner.
Men i den där Crosby-kedjan då, det var så då att de tog ut Bergeron på en kant alltså?
Ja, precis. Det är ju lite udda. Han är ju en av NHLs bästa tekar. Men det kan man ju lösa ändå, att Bergeron går in och tekar när han har sin strong side och så vidare. Men det var de tre ihop.
Ja. Mm. Absolut. Jag hör dig. Jag har mycket lite invända. Ja, det är möjligt att jag faktiskt går till the dark side och vill ha med Tom Wilson.
Ja, och vem skulle du vilja peta? Du kanske skulle vilja, i mitt lag så kanske skulle vilja peta Zach Hyman eller Mitch Marner eller Mark Stone.
Nej, Hyman.
Hyman så. Ja. Ja, jag brinner ju hårt för Mark Stone till exempel. Det vet du.
Sen, ja, det har jag inga problem.
Nej. Sen inför säsongen så tror jag kanske att jag hade petat självaste Steven Stamkos med tanke på att han är ändå fallit något hack i hierarkin i Tampa. Han är inte den, han är kapten och självklart ledare liksom verbalt och sådär, men han kanske inte är riktigt go-to-guy på samma sätt längre när det finns en coach over point offensivt.
Men han har varit bra.
Men han har varit otrolig den här hösten. Leder ju verkligen Tampa här utan point och coach. Och när de har varit borta de sista matcherna har ju Tampa spelat sin bästa hockey på säsongen och Stamkos har spelat sin bästa hockey på länge. Så att han tycker jag är given i OS-laget.
Vad heter han? Point? Är det helt säkert att han kommer vara användbar då?
Ja, det tror jag. Jag tror han kommer hinna spela också innan uttagningen görs. Jag tror han är tillbaka runt jul ungefär.
Mm.
Men det får vi se. Mm.
Ja, det är ett hyggligt lag.
Ja, precis. Det är väl målvaktssidan som ett litet frågetecken, men jag tycker inte att man behöver vara jätteorolig om man måste ställa Marc-André Fleury eller Carter Hart eller ens Cam Talbot i kassen. Liksom.
Men rivalen i USA har bättre förspänt där med Hellebucken och
Jack Campbell som är extremt bra just nu.
Och de är inte så långt efter på backsidan heller, skulle jag vilja påstå.
Nej. Och det finns forwards så det
verkligen
räcker där också.
Mm. Det är spännande med USA om de kan få ihop det någon gång.
Är det USA nästa vecka?
Jag tror det, va?
Det är det, va?
Ja, ja, du kan börja titta på det redan nu.
Ja.
Ja. Det var väl det. Jag glömde en sak faktiskt. Förra veckan, och några av er har ju inte hört det då. Vi gjorde ju en sån som vi tänker oss varje månad, NHL Awards.
Ja. Mm.
När vi hade gjort det så gjorde Greg Wyszynski på ESPN en liten gallup bland röstande, inklusive mig då.
Ja.
Mm. Om hur folk skulle rösta nu.
Mm. Mm.
Och jag kan bara helt snabbt säga att det blev ju då Jakob Markström
Vesina
och så tror jag det var McDavid på Hart eller om det var han eller Dreisaitl. Och så var det, och jag tror det var Adam Fox på Norris. Det var Bergeron på Selke, det du ville ha Couture, och det var Lucas Raymond som Calder och Daryl Sutter som coach.
Mm. Ja, det skilde lite grann. Vi hade ju McCarr till exempel som Norris vinner.
Ja, det kan ha varit McCarr.
Ja, men Fox är ju
fullgott. Jag ska kolla upp det här bättre innan jag sa något.
Ja, men det var ungefär samma namn som vi diskuterade. Jag tog ju faktiskt Ovechkin som min MVP.
Mm. Ja, och vår vän Tadson var mycket glad. Han tyckte det var bästa avsnittet på länge. Det var för att du tog det. Var
ja, men det var mycket Washington-snack, vet
du. Ja, ja.
Ja.
Ja, men du, då är vi väl klara för den här veckan då. Det har säkert, nästa gång vi hörs har säkert hänt otroligt mycket igen.
Ja, det utgår jag från, ja.
Det kan vi väl spekulera lite i nu när vi ändå har pratat. Finns det några andra coacher som du tror ligger illa till? Vem är nästa och gå ut på plankan?
Alltså, det här tror jag inte om. Jag vill bara, men ett lag som egentligen är i en sån situation som extremt underpresterar sett till förväntningarna, det är ju New York Islanders, men det finns ju liksom anledningar till det, och det vore ju hål i huvudet att sparka Bertrott, så kommer det naturligtvis inte.
Nej, sparkar de Bertrott så blir de kvar där för forever.
Ja, exakt. Han är deras räddningsplanka för att liksom ta sig uppåt igen. Liksom.
Jag tror att den man hör mest om just nu grunkas lite Lindy Ruff.
Ja.
Att de sjunker tillbaka lite igen, New Jersey, fast de har ser så lovande ut, och man tror att han som är i deras farmalag, de har ju vunnit, jag tror det var 19-1.
Ja, just det, de är helt brutala. Mm.
Det är Denin, eller hur?
Mm. Gammal NHL-coach dessutom.
Ja, kanske det var ett snabbt byte där.
Ja. Jag tycker att Seattle landar lite snett med Dave Hackstall, men det vore ju ett enormt underbetyg att sparka honom med alla alternativ de hade redan nu. Men,
ja, det tror jag inte de vill erkänna det felet.
Nej, det är för mycket prestige.
Ja, spännande. Men vi kanske har något nytt namn i ett bås redan nästa vecka. Vem vet?
Det är, i den här takten så är det inte alls omöjligt. Men det brukar ske den här tiden på året också.
Ja, och sen när vi kommer in i december, det börjar hotta upp på trademarknaden också säkert.
Ja, precis. Vi skulle vilja ha någon säsongens första. Ja, vi har ju sett Eichel-traden. Det är svårt att gnälla på den, men ja. Nu börjar det bli dags igen för någon stor trade.
Ja, jag tycker det. Vi återkommer om det om en vecka då. Och veckan därpå, om allt går som det ska, då kanske vi gör en... om allt går som det ska, då är vi båda i Sverige. Avsnitt 254 spelas in. Men vi får se. Man vet inte med...
354 dessutom.
Ja, 354. med varianter och restriktioner och stängda gränser. Jag hoppas ju, men vi får se.
Ja, men i nuläget alltså, i alla fall så tror vi det. Och det vore ju fantastiskt.
Ja, och i så fall blir det veckan därpå, blir det dessutom live. Och så du sitter vid samma mikrofon.
Ja, det ser. Ja. Ja, det är mäktigt. Ja.
Vi hoppas.
Vi hoppas på det. Men tills vidare så får vi önska alla lyssnare en trevlig NHL-vecka här i december fram till vi hörs igen.
Yes. Hej då.
Hej hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar arenas blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, feet, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, times,
speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.